Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Working Class History Everyday Acts of Resistance and Rebellion är en illustrerad populärhistorisk uppslagsbok. Sammanställd av det internationella arbetaraktivistiska kollektivet Working Class History med ett förord av Noam Chomsky. Boken samlar korta berättelser om strejker, uppror, facklig organisering, antikolonial kamp och andra former av motstånd från antiken till nutid. Grundtanken är tydlig. Historien formas inte bara av statschefer, kungar och företagsägare, utan också av vanliga människor som organiserar sig mot exploatering, diskriminering och förtryck. Materialet är upplagt efter kalendern, med två händelser för varje dag, och bygger vidare på kollektivets välkända inlägg i sociala medier. Perspektivet på arbetarklassen är brett. Det omfattar inte enbart anställda i traditionella industrijobb, utan även migranter, urfolk, kvinnor, arbetslösa, hemarbetare. HBTQ-personer och andra grupper vars konflikter ofta hamnar utanför etablerade historiska översikter. Syftet är både folkbildande och politiskt, att synliggöra hur rättigheter har erövrats genom kollektiv handling och vilka motkrafter sådana rörelser har mött. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, en historieskrivning där vanliga människors handlingar står i centrum. Bokens mest genomgående idé är att historisk förändring inte kan förstås enbart genom beslut uppifrån. Lagar, reformer och politiska omsvängningar framstår ofta i efterhand som resultat av ledare eller institutioner. Working Class History flyttar istället fokus till de konflikter som pressat fram förändring, strejker, bojkottaktioner, lokala revolter, protester och vardagligt trots. Det innebär inte att politiska beslut förnekas, utan att de placeras i ett sammanhang där organiserade människor skapar kostnader och risker för dem som har makt. Ett exempel i materialet är revolter bland förslavade människor i Karibien, vilka kopplas till trycket bakom den brittiska abolitionismen. Ett annat är facklig organisering bland exotiska dansare på Lusty Lady i San Francisco 1997. Tillsammans visar exemplen att arbetsplatskamp inte bara sker i de yrken som traditionellt förknippas med fackföreningar. Perspektivet ligger nära svensk arbetarrörelsehistoria, där rösträtt, föreningsfrihet och arbetsvillkor också har formats av långvaro och organisering underifrån. Boken argumenterar alltså främst genom sitt urval. När hundratals enskilda händelser läggs bredvid varandra blir mönstret tydligt. Sociala förbättringar har vanligen föregåtts av kollektiv konflikt och makthavare har ofta försökt begränsa eller kontrollera den. För det andra, arbetarklass definieras bredare än lönarbete och traditionell facklig kamp. Working Class History använder en inkluderande förståelse av arbetarklass. Bokens ämne är därför större än klassiska berättelser om fabriker, gruvor och manligt dominerade fackförbund, även om sådana konflikter också ryms. Den följer kvinnor, unga, migranter, rasifierade grupper, urfolk, äldre, personer med funktionsnedsättning, HBTQ-personer, hemarbetare och arbetslösa. Det är ett viktigt analytiskt val eftersom exploatering och beroende inte bara skapas på den formella arbetsplatsen. De kan också handla om obetalt omsorgsarbete, osäkra anställningar, kolonial markkontroll, polisiärt våld eller begränsad rörelsefrihet. Genom att ta med dessa erfarenheter undviker boken att behandla arbetarklassen som en enhetlig grupp med samma intressen och villkor. Den visar istället att organisering ofta uppstår där ekonomisk utsatthet överlappar med kön, rasism, migration och kolonialism. För en svensk läsare ger det ett användbart komplement till den nationella berättelsen om folkhemmet och den starka partsmodellen. Den svenska modellen har varit betydelsefull. Men den fångar inte automatiskt erfarenheterna hos exempelvis migrantarbetare, informellt arbetande eller människor som faller mellan socialförsäkringar och arbetsmarknad. Bokens breda urval gör det därför möjligt att se klass som en fråga om makt över arbete, livsvillkor och politiskt inflytande, inte bara medlemskap i en etablerad organisation. För det tredje, kalenderformatet gör boken till ett verktyg för återkommande folkbildning. Bokens form skiljer den från en sammanhängande akademisk arbetarrörelsehistoria. Varje kalenderdag innehåller två korta skildringar av motstånd och revolt i varierande längd. Upplägget kommer ur Working Class Histories arbete med korta historiska berättelser i sociala medier där avsikten har varit att nå människor utanför universitet och arkiv. I bokform blir resultatet ett slags årskalender för politisk och historisk folkbildning. Läsaren kan slå upp en dag, följa datumet över tid eller återvända till boken när en viss händelse aktualiseras. Den modellen passar väl för studiecirklar. fackliga utbildningar och samtal i föreningar, eftersom en kort text kan fungera som startpunkt för diskussion snarare än som slutgiltig redogörelse. Den har också begränsningar. Enstaka notiser kan inte ge samma djup om orsaker, interna motsättningar eller konsekvenser som en längre monografi. Att läsa allt i följd kan dessutom upplevas som repetitivt, just eftersom tvådagarsrytmen återkommer genom hela året. Men formatets styrka är dess tillgänglighet och dess förmåga att skapa historiska kopplingar. När läsaren möter händelser från olika århundraden och världsdelar på samma datum blir motstånd inte ett undantag utan en återkommande del av samhällshistorien. De markerade hänvisningarna till projektets poddavsnitt ger dessutom möjlighet till fördjupning utanför själva boken. För det fjärde, det globala urvalet kopplar samman arbetskamp. Kolonialism och frigörelse, boken rör sig från forntida Egypten till moderna arbetsplatser och från lokala konflikter till transnationella rörelser. Den geografiska bredden är central eftersom den utmanar vanan att behandla europeisk eller nordamerikansk facklig historia som den självklara normen för arbetarkamp. Kamp mot kolonialism, slaveri och imperialism behandlas som delar av arbetande människors historia, inte som helt separata ämnen. Det gör att ekonomiskt herravälde och politiskt förtryck kan ses i samma bild. Förslavade människors uppror i Karibien visar exempelvis att motstånd mot ett arbetstvångssystem kunde få följder långt utanför den enskilda plantagen. Samtidigt innebär den globala formen att boken måste vara selektiv. Den kan peka på samband och återkommande mönster, men varje konflikt har egna förutsättningar som kortformatet bara delvis kan förklara. Läsaren bör därför använda boken som en introduktion och söka vidare till lokal forskning, vittnesmål och rörelsernas egna arkiv. För svensk publik har perspektivet särskild betydelse. Svensk historia berättas ofta inom nationens ramar, trots att handel, migration, industri och välstånd har påverkats av internationella maktförhållanden. Genom att placera svenska och europeiska erfarenheter i en större karta hjälper boken läsaren att förstå att solidaritet. Repression och arbetsgivares strategier länge har överskridit nationsgränser. Den globala ansatsen ger därmed både jämförelse och korrigering till snävt nationella historiesyner. Slutligen, boken visar både motståndets resultat och den repression som följer. Everyday Acts of Resistance and Rebellion är inte en okritisk samling segerberättelser. Dess återkommande kontrast är relationen mellan människors försök att förbättra sina liv och de rika och mäktigas försök att behålla eller utöka sitt inflytande. Detta syns i bokens fokus på exploatering, diskriminering, kolonisering och förtryck, men också i dess betoning av att reformer ofta har krävt uppoffringar och hårda konflikter. Därmed motverkar boken två förenklingar. Den första är föreställningen att rättigheter delas ut av välvilliga eliter. Den andra är tanken att varje protest automatiskt leder till framgång. Många rörelser möter våld, juridiska begränsningar, splittring eller nederlag och även uppnådda reformer kan försvagas eller rullas tillbaka. Att materialet omfattar både spektakulära revolter och mindre synliga handlingar är viktigt. Organisering kan vara en stor strejk men också att bilda en förening, skapa ömsesidigt stöd eller vägra acceptera ett påtvingat villkor. I ett svenskt sammanhang kan detta sättas i relation till hur konflikter på arbetsmarknaden ofta presenteras som störningar av ordningen. Boken påminner om att konflikt också kan vara ett sätt för grupper med begränsad formell makt att bli hörda. Dess främsta lärdom är därför analytisk. Att bedöma samhällsförändring kräver att man frågar vilka som tog riskerna. Vilka intressen som motsatte sig förändringen och vilka röster som senare har skrivits bort ur historien. Sammanfattningsvis. Working Class History, Everyday Acts of Resistance and Rebellion passar främst läsare som vill ha en bred, lättillgänglig ingång till internationell arbetarhistoria och sociala rörelser. Den är särskilt användbar för fackligt aktiva, studiecirklar, lärare, aktivister och personer som vill komplettera etablerade översikter av politisk historia. Även den som redan känner till svensk arbetarrörelsehistoria kan få ut mycket av bokens jämförande globala perspektiv. Den visar hur frågor om arbetet hänger samman med migration, kolonialism, kön, rasism och kamp för mark, frihet och värdighet. Den praktiska styrkan ligger i kalenderformatet. Boken kan läsas i små delar och användas som underlag för samtal, utbildning eller vidare läsning. Den kräver inte att man följer en lång kronologisk argumentation för att få ut något av en enskild sida. Samtidigt bör den inte ersätta fördjupande forskning. De korta texterna ger överblick och väcker frågor, men kan sällan reda ut varje rörelses konflikter, strategier eller historiska sammanhang. Det som särskilt skiljer boken från många andra böcker om arbetarrörelsen är kombinationen av global räckvidd, kortformat och en konsekvent bred definition av arbetarklass. Istället för att enbart lyfta institutioner, ledare och nationella reformer samlar den många röster från grupper som ofta marginaliseras i historieskrivningen. Resultatet är mindre en sammanhängande standardhistoria och mer ett rikt, återkommande arkiv över kollektivt motstånd. Just den formen gör boken både användbar som uppslagsverk och tankeväckande som korrektiv till berättelser där förändring alltid börjar ovanifrån. Om du vill stödja Working Class History, Working Class History, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!